Det här är en podd från Svenska Yle.
Den stora skattedagen är här igen. Så vad berättar den om Finland idag? Hur stora är inkomstklyftorna och hur ser en typisk rikeman ut? Och vem borde vara på listan men finns inte där? Ja, mediernas årliga skatteritual ger oss många svar men väcker minst lika många frågor. Och dem ska vi nu försöka svara på i nyhetspodden med mig, Johannes Taberman. Jag sitter här med ekonomijournalist Patrik Sjöman och datajournalist Linus Long. Och ni har båda botanisera i de färska skattelistorna hela dagen. Patrik, jag funderar på det här. Jag tycker att det känns som att den här årliga skattedagen nästan är lika etablerad som julafton. Jag tycker att det har hållit på i evigheter.
Men för en ekonomireporter är det ju så. Men...
men har du någon minne? Hur länge har vi hållit på med sådana här?
No, nästan sen julafton, lika länge som julafton tänkte jag säga. Jag menar att, kanske nu inte riktigt, men rötterna i öppenhet är från 1700-talet och vi har ju i tiotals år kunna läsa sådana skattekalendrar tidigare, man kunde slå upp i böcker och nu har vi skattedagen, så den öppenheten har nog långa traditioner.
Precis. Linus Long, hur unikt skulle du säga att det är med en så här stor öppenhet?
Nu är Finland en del av en nordisk tradition här skulle jag säga, att kanske just med skatteuppgifter så inte nödvändigtvis i exakt samma form i alla de här länderna, men förstås det finns motsvarande offentlighetsprincip finns ju nog på andra håll också. Men när det kommer till just sådana här specifika uppgifter om enskilda medborgares inkomster och skatter så är min uppfattning att de tenderar att vara hemliga.
Precis. Men som sagt så det här är liksom lite av en nordisk tradition, men att vi diskuterar lite bollar den här funderingen här före vi träffades och vi kunde i alla fall inte komma fram till att liksom helt samma koncept finns inte. Det var en kollega som just nämnde att i Norge så har de ett sånt system att jo, man kan till exempel kolla in grannens inkomster, men då får grannen också veta att just du har bett ut de här uppgifterna. Det är ju också en intressant modell, kanske den blir aktuell här i Finland i något skede. Men som sagt, för många är skattedagen som julafton, man gottar sig att botanisera i olika så här delar av den här listan, skattelistan. Sen är det förstås andra som tycker att det här är skamligt och mediernas roll väcker alltid diskussion här. Och vi journalister motiverar det här med att gå ut med de här uppgifterna med att uppgifterna är av stor samhällsrelevans. Patrik, vad har vi fått veta av fjolårets, alltså för att vi ligger ju alltid ett år efter.
Ja, så är det.
Ja. År 2018 beskattningslistor som är av stor samhällsrelevans. Vad berättar det om Finland?
Man kan ju säga, fjolåret, vad berättar det nu? Men samtidigt så är det ju så att när vi får en längre tidsserie på det här, vi ser utveckling, vi ser trender. Och vi ser sådana saker som att en liten förmögen del av Finlands befolkning drar ifrån de övriga. Det är inte så att de rikaste drar ifrån, det är så att de allra rikaste som drar ifrån, kanske kan man säga. Som speciellt har möjlighet att liksom påverka sin skatteprocent. De kan liksom lyfta dividender från solida bolag och få det då en sån här utdelning istället för att lyfta det som lön som andra. Och då så kan de också sänka sin skatteprocent så att den kan bli ungefär som för en medelinkomsttagare. Vi kan liksom, vad gäller det här, de här har vi liksom en slags platsskatt. Men vi kan se liksom att de här inkomstskillnaderna på det här viset liksom blir större. Vad vi också kan se är att om man någon tyckte att det fanns 20 rika familjer i Finland så nu så är vi betydligt högre siffror beroende på var vi vill sätta gränsen.
Men hur ska man tolka det här? Liksom, blir det finska samhället allt mer ojämlikt eller blir det på något sätt mer jämlikt i och med att fler hör till den här rikaste andelen?
Ja, kanske lite mer ojämlikt kan man säga. Kanske det är också att det verkar som att de allra fattigaste och de allra rikaste, där skulle liksom de här så att säga, grupperna cementeras. Och sen den här rörligheten och den här möjligheten så finns liksom mera i mitten. Mm. Av de som inte är fullt så fattiga och de som ändå liksom, och medelklassen och så här. Och det här är ju väldigt värdefull kunskap med tanke på hur man då vill ha det här samhället. Och det finns ju de som tycker att vi borde få mera progression. Att har vi riktigt den här kapitalbeskattningen på rätt nivå? Problemet här är ju det att kapitalet har ju en tendens att fly utomlands.
Alltså, kapitalbeskattning, öppna en upp.
Nej, det är när, alltså, om man nu placerar i aktier och så får man pengar därifrån, så då så måste man betala skatt.
Och där måste man betala mindre skatt.
Alltså det är ju det att vi har ju progressiv lönebeskattning. Och så har vi en fast kapitalskatt. Det är lite, liksom, lite små skillnader, men i alla fall man kan, den kan vara lägre än om du tjänar mycket pengar som, med lön.
Mm.
Det är ju inte så att vi har en massa ondskefulla politiker som har villa uttryckligen alla ha ett sånt samhälle att man låter folk som bara har pengar och sitter och lyfter vinst från aktier och aldrig jobbar, att man ska favorisera dem och så ska man liksom då faktiskt pressa pengarna ur de här stackarna som jobbar i sitt anletes svett. Men tyvärr är det ju på det sättet att man har sett att pengarna försvinner utomlands om man tar för mycket pengar, liksom beskattar kapitalet för hårt. Och det är ju ett problem i den här statistiken också, att mycket av de pengar som vi borde se där syns inte, för att folk har liksom i smyg flyttat pengar utomlands, har de i skatteparadis.
Ja, vi ska återkomma till det där.
Det kan vi återkomma till.
Vad som inte syns i de här listorna.
Inte syns. Men det är nu bara, i alla fall kan man se det att man kan inte beskatta det här hur mycket som helst, för då liksom får man inga pengar alls i de här listorna. Så man ser ju det att de allra rikaste får nog pengar via kapitalinkomster. Jag menar, om vi nu ser här, den rikaste Ilkka Paananen, det är ju nästan 110 miljoners årsinkomst. Alltså, det är ju
Supercellgrundaren.
Supercellgrundaren. Så, och det är ju pengar då från det här bolaget. Och det är de här de som har gjort mycket pengar på sina företag. Här i toppen finns också till exempel Planmeka som gör sen tandläkarutrustning, tandläkarstolar och annat. Det är ett bolag som går bra. De är dyra, de kostar mycket, man säljer till hela världen. De är ju en klass för sig, men sedan, så de som faktiskt sedan lyfter höga löner.
Ja, vad hittar
till
vi där?
Exempel, no, jag tar nu som ett exempel som vi nu kommer på. Konstsamfundets förra vd, Kai-Gustav Berg, ofta kallad Kobbe. Så om vi tittar så har han en förvärvsinkomst på i rappe 500 000. Så att också de höga lönerna ligger inte alls i närheten av de här kapitalinkomsterna, de som får faktiskt mycket kapitalinkomster.
Hur ska man tolka det här? Att man kan inte jobba sig till rikedom, men det som liksom det här berättar.
Jag skulle nog säga det att om man vill liksom förtjäna mycket pengar, om det är målet i livet, så då måste man nog, det är nog ett mycket bättre sätt att grunda ett framgångsrikt företag.
Okej, vilken bransch kan man satsa på?
Alltså spelbranschen och som vi ser medicinbranschen, man måste ha någonting nytt. Och vara innovativ och se sånt som andra inte ser och kunna liksom förverkliga det bra. Och det är ju lättare sagt än gjort, men då har man en chans. Som nu till exempel då Supercell.
Mm. Som lyckades, spelbolaget
som lyckades hitta, det finns ju massor av spelbolag, men de lyckades nu göra sådana spel som var liksom annorlunda och bättre.
Mm.
Och då kan det gå på det här sättet.
Men om vi tänker just på den här färska skattelistan, om vi tittar på den, hur ser den typiska rikemannen i Finland ut? För det är nu män, kan vi konstatera nu, som förstås toppar de här listorna i regel.
Jag tänkte ju säga att det var just så det är. Det är ju på det sättet nog att det är den rike mannen. Om vi ser liksom här så kan man säga att av de här som är bland de 1000 som har förtjänat mest år 2018, av dem så är då 85% män. Knappa 14% är kvinnor och så har vi ungefär 1% dödsbon. Man skulle ju kunna tro att toppen skulle vara där kring de här 70-80-åringarna som har jobbat hela livet och fått ihop pengar liksom under längsta tiden och sitter med familjeföretag och någonting sånt här.
Precis, men det är inte så då.
Alltså de flesta är inte jätteunga, men mellan 50 och 60 år har vi toppen. Och sen finns det faktiskt flera 40-50-åringar än 60-70-åringar på den här listan. Det vill säga, man kan se här nog att trenden i ekonomin har blivit den att det går snabbare. Att om det förr tog liksom ett helt liv eller kanske flera generationer att bygga upp ett stort familjeföretag med flera pappersbruk och så här. Så i dagens läge kan någon grunda ett spelbolag eller något annat företag och det kan ganska snabbt plötsligt bli stort. Och vissa klarar av att göra snabba cash.
Om man då lite vänder på perspektivet beträffande de här skattelistorna så kan man ju se på det här också som en lista över de största skattebetalarna, och det klingar ju förstås mycket positivare på många sätt. Alltså de som bidrar mest till att upprätthålla våra skolor, våra sjukhus och alla andra välfärdstjänster i samhället. Vad berättar nu den här senaste listan om dem? Vem är de här stora hjältarna här?
Så förstås alla de här privatpersonerna som då betalar skatt i Finland och tjänar mycket pengar, de är bra skattebetalare, vi ska inte säga någonting illa om dem. Men om vi riktigt tittar ur statens synvinkel, så nog är det ju företagen.
Mm.
Och vi har ju stora företag. Vi har nu Bayer som har betalat mest skatt. Så ser vi här 2018. Och då är det ju 145 miljoner. Alltså det är ju, och då talar om skatten alltså.
Precis.
Så att bara skatten är alltså större än vad den rikaste privatpersonen tjänar. Sen måste jag ju säga det att, att om vi går från år till år så den stora bördan, skattebördan, bärs nog av medelklassen. Utan det är helt enkelt därför för att vi har så få rika. Trots att de har blivit flera, så den stora medelklassen, vi är så många. Mm. Vi som inte tjänar kanske så mycket pengar, så att det är nog här som de stora skattepengarna tas in.
Vi var redan lite inne på det här, att vad är det de här listorna då inte berättar? Och det finns ju ett sånt här, kan man säga, stort mörkertal här, för det brukar sägas att just att man borde fokusera mer på vem som då inte dyker upp på den här listan. Patrik, är det någon sån här given person som borde finnas på den här listan som inte finns där nu, eller som inte toppar den men som borde toppa den?
Ja, tyvärr kan jag inte alla namn. Alltså, jag ska säga det att alltså, vi har all orsak att misstänka att ganska mycket pengar finns i skatteparadis. Och här visar undersökningar nog det att det är ju tryckligen de som tjänar mest, eller så att säga, har mest att gömma undan, att vi talar kapitalinkomster nu, som då placerar i första hand i skatteparadis. Och det här är ett mörkertal som man inte riktigt vet förstås hur stort det är, men det gör att man också bedömer att om jag sa nu här att den absolut rikaste delen har blivit större, så här så kan man ju då se den delen som öppet deklarerar sina inkomster och så betalar skatt i Finland. Men de som har flyttat ut sina pengar, så de vet vi ju inte. Att vi kan ana att där finns en grupp och att här finns ett mörkertal och att inkomstskillnaderna är större än vad statistiken visar. Men riktigt hur stora, det kan vi ju inte veta.
Nej, så med andra ord så kan vi inte helt blint lita på de här listorna eftersom flera tungviktare saknas. Till exempel just sådana elitidrottare som är verksamma utomlands är sådana som ofta inte dyker upp. Och jag har i alla fall inte sett Finlands rikaste person ligga hemskt högt på den här listan, Antti Herlin.
Nu har man ju dessutom i år kunnat låta bli att få sitt namn här till listan. Nu vet jag inte riktigt just vad som är orsaken till att vi inte riktigt hittar Antti Herlin här. Det har jag också funderat på.
Och här kommer vi in på det här som är just nytt för i år, som egentligen aktualiserar hela den här frågan om vad de här listorna egentligen berättar. För att för första gången i år så är det alltså möjligt att be skattemyndigheten att dölja en, plocka bort en från den här offentliga listan som sen skickas ut till medierna. Och det är ju den listan, Linus Lång, som du just arbetar med. Men nu så då finns det ett bortfall. Vad innebär det här?
Det handlar om ungefär 200 personer, drygt 200 personer på listan med alla finländare som tjänar över 100 000 euro i förvärvs- och kapitalinkomst sammanlagt. Och det där, bakgrunden till det här är ju då att skatteförvaltningen har gått in för en ny linje som man motiverar med EUs dataskyddsförordning GDPR. Och enligt skatteförvaltningens tolkning så ska privatpersoner ha rätt att begära att inte få sina uppgifter utlämnade till medier för journalistiska ändamål.
Men hur går det här då ihop med de här våra fina offentlighetsprinciper som vi var inne på här i början? Norden sticker ut här, vi är hemskt öppna. Och så kommer det plötsligt en sån här möjlighet att göra det mycket krångligare för oss att granska de här uppgifterna.
Jag har tittat lite på den här frågan och funderat på det, och dessutom har jag tittat lite på vad det står i lagarna om det här. Nämligen, det går inte ihop med offentlighetsprincipen. Skatteförvaltningen har högst sannolikt fattat ett felaktigt beslut här, och jag är rätt så övertygad om att de kommer att tvingas ändra på det här.
Så du tror att det här liksom är ett engångsfall just i år, att det kan se annorlunda ut om ett år?
Jag skulle vilja påstå det. Jag tror att det här är en tolkning som bygger på en liksom väldigt grundläsning av GDPR, där man inte har beaktat hur GDPR har förts in i finländsk lagstiftning. Vi har en dataskyddslag där det står att uppgifters offentlighet ska fortsättningsvis bedömas utgående från offentlighetslagen. Så det här liksom, regelverket ser i mina ögon ut att vara mycket, mycket tydligt på den här punkten. Vi ser, skatteförvaltningen har i praktiken inte tagit ställning till om de är offentliga eller inte. Man har inte helt uppenbart har man inte gått in på detaljer kring vad som skulle göra de här uppgifterna sekretessbelagda. När man har då godtagit alla över 200 ansökningar om att inte lämna ut uppgifterna.
Ja, så precis. För att alla som ansökte om att få hållas hemliga så fick beviljades.
Och för att, om jag får fortsätta där, ja. Så för att det är mycket möjligt att man kan ansöka om att inte få sina uppgifter utlämnade Men så ska man ha en sekretessgrund för det i offentlighetslagen för att den här ansökan ska beviljas. Så det är där som skatteförvaltningen har gjort uppenbarligen fel i det här fallet.
Nu är det, liksom, om det här nu fortsätter det här sättet och det blir fler som har möjlighet att hemlighålla sina uppgifter, vad ser du några problem här?
Problemet på sikt är förstås att skattelistorna blir helt opålitliga. Om den här linjen skulle visa sig vara liksom giltig, så är det slutet på skattedagen.
Precis, men som sagt så får vi se om det verkligen går. Så ännu avslutningsvis, Patrik, det talas mycket i Finland om hur stort tabu just pengar och löner är här. Tror du att den här skattedagen hjälper på något sätt att bidra till att vi talar mer om pengar och löner, eller så att säga skyfflar vi över bara ansvar och den här diskussionen till medierna att man för det här en gång i året?
Ja, jag förstår ju frågan, men jag tror ändå att det är viktigt att folk kan liksom lite placera in sig på kartan. Det har till exempel visat sig att när man kollar att om folk vet hur mycket chefer tjänar, så har folk ofta uppskattat deras inkomster i underkant. Att öppenhet är nog viktig, och nu tror jag att vi diskuterar mera på grund av det här, och folk får alla vet bättre vad vi pratar om.
Ja, så här i öppenhetens namn när vi nu talar om här att vi ska vara så öppna, så tänkte jag att jag lägger nu fram korten här på borden och jag förtjänar. I fjol ska jag uppskatta till ungefär 45 000 euro. Jag gissar att jag landar ganska där i mitten. Är det korrekt?
Jag kollar inte heller mina uppgifter nu snabbt, men jag landar nog ganska nära.
Patrik Sjöman, ekonomijournalist, Linus Lång, datajournalist. Tack för det här skattesnacket. Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Johannes Taberman. Fortsätt lyssna på oss.